Kapitel 26. Behov. Ett ögonblick stod Ninni i klipphjärtat utan att se det, utan att tänka på Tell Aaron Riord överhuvudtaget. Egeinin var Sean Charnier. Hon tillhörde det avskyvärda folk som hade satt en krage runt Egwens hals och försökt göra samma sak med henne. Vetskapen fick henne att känna sig alldeles tom inombords. Egeinin var Sean Charnier, och som en orm hade hon slingrat sig in och vunnit Ninivs vänskap. Sedan Niniv lämnade Imons Wall hade det varit så få hon hade kunnat betrakta som verkliga vänner. Att finna en ny och sen förlora henne på detta sätt. Det är därför jag hatar henne, mest av allt, morrade hon och la armarna hårt i kors. Hon fick mig att tycka om henne och jag kan inte sluta och jag hatar henne för det. När hon sa det högt saknade det helt rim och reson. Jag behöver inte vara resonlig. Hon skrattade tyst och skakade sorgset på huvudet. Och jag ska föreställa Eiser det. Hon kunde inte stå här och dagdrömma som en fjollig flickunge. Calendar reste sig gnistrande ur golvplattorna under den väldiga kupolen och de massiva rödstenskolonnerna försvann i dunkla rader genom det sällsamma bleka ljuset som saknade synlig källa. Det var lätt att minnas känslan av att vara iakttagen, lätt att inbilla sig den igen. Vad som helst kunde gömma sig här. En kraftig stav dök upp i hennes händer medan hon kikade bort bland kolonnerna. Var någonstans var Egwen? Det var just likt henne att komma för sent. Det var så dunkelt. För allt vad hon visste kunde någonting just vara på väg att hoppa ut på. Det var en besynnerlig klänning, Ninni. Hon kvävde med nappnöd ett förskräckt pip och snodde runt med hjärtat bultande i halsen. Rörelsen var tung och någonting rasslade metalliskt. Egwen stod på andra sidan av Calendar tillsammans med två kvinnor i bylsiga kjolar och vita blusar. De hade mörka sjalar över skuldrorna och snövitt hår som hängde ner till midjan under dubbelvikta hucklen. Ninni svalde. Hon hoppades att ingen av dem hade märkt någonting och försökte förmå sig att andas som vanligt igen. Vilken fräckhet att smyga sig på så där. En av ale-kvinnorna kände hon igen efter Elaines beskrivning. Amys drag var alldeles för ungdomliga för det vita håret. Men tydligen hade det varit nästan silvervitt redan under barndomen. Den andra kvinnan var mager och benig med blekblå ögon i ett rynkigt läderartat ansikte. Det måste vara Bear. Hon var den hårdare av de båda så vitt Ninni kunde bedöma. Även om Amys inte heller såg direkt... besynnerlig klänning. Det rasslade om mig. Hon tittade ner på sig själv och flämtade till. Hennes klänning liknade vakt då man bar i tjofloden. Fast i tjofloden var kvinnornas kläder inte gjorda av ringpansar med bröstharnesk som de hon hade sett i tjejnar. Hur lyckades männen springa runt och hoppa upp på hästar när de hade såna här anordningar på sig? Den tyngde i hennes axlar och kändes som om den vägde 100 pund. Staven var av metall nu och i änden satt en taggig boll som en stor kardborre av skinande stål. Hon behövde inte röra vid sitt huvud för att veta att hon bar något slags hjälm. Hon rådnade våldsamt men lyckades koncentrera sig och ändra allsammans till ordentliga tjuflodskläder i ylle tillsammans med en vandringsstav. Det kändes bra att ha håret i en enda ordentlig fläta igen, hängande över axeln. Okontrollerade tankar kan ställa till besvär när man vandrar i drömmen, sa Bear med tunn men stark röst. Du måste lära dig att kontrollera dem om du tänker fortsätta. Tack så mycket, men jag kan kontrollera mina tankar alldeles utmärkt, sa Ninni kort. Det var inte bara Bears röst som var tunn. De båda visa verkade dimmiga och Egwen klädd i blå ridklänning var nästan genomskinlig. Vad är det fatt med er? Varför ser ni ut så där? Försök själv stiga in i Tell Aaron Riord medan du sitter i sadeln och halvsover, sa Egwen torrt. Hon flimrade till. Det är morgon i det trefaldiga landet och vi är på väg. Jag fick tjata på Amys för att hon alls skulle låta mig komma. Men jag var rädd att ni skulle bli oroliga annars. Det är svårt nog utan häst, sa Amys. Detta att sova lätt när man egentligen önskar vara vaken. Egwen har inte bemästrat det ännu. Det ska jag, sa Egwen med irriterad målmedvetenhet. Hon var alltid så brådstörtad och envis i sin önskan att lära. Om inte dessa visa höll ett ordentligt tag i nackskinnet på henne skulle hon förmodligen rusa huvudstupa in i alla tänkbara bekymmer. Ninnie slutade dock bekymra sig om detta när Egwen började tala om hur Kalla klippornas boplats blivit angripen av trollocker och drakarer. Hon berättade att Sheena, en drömgångare hos de visa, var bland de döda och att Rand nu i hast drog med sig Tardats Ale-klan mot detta Al-Kardal, uppenbarligen i strid mot alla seder, samtidigt som han sände ut löpare för att hämta fler scepter. Pojken anförtrodde inte någon sina planer. Ale-krigarna var nervösa och Moraine var redo att bita av järnspikar. Moraines vanmakt skulle ha gett Ninive en viss lättnad. Hon hade hoppats att Rand på något sätt skulle kunna komma ur hennes inflytande om inte Egwen hade sett så bekymrad ut. Jag vet inte om det är vansinne eller någon plan som får honom att göra så här, avslutade Egwen. Om jag bara visste skulle jag nästan kunna stå ut med båda delarna. Jag måste erkänna att det är vare sig profetian eller Tarmon Gaydon som oroar mig just nu. Det är kanske dåraktigt, men jag lovade Elaine att ta hand om honom och jag vet inte hur jag ska kunna göra det. Ninive gick runt kristallsvärdet och la armen om henne. Hon kändes fast och påtaglig, även om hon såg ut som en bild i en suddig spegel. Var Rand vansinnig? Det fanns ingenting hon kunde göra åt det. Ingenting hon kunde säga för att trösta. Det var Egwen som var där och kunde se honom. Det bästa du kan göra för Elaine är att be honom att läsa vad hon skrev. Hon oroar sig för det ibland. Hon säger ingenting om det. Men jag tror att hon är rädd att hon har sagt mer än hon borde. Om han tror att hon är fullständigt betagen i honom är det troligare att han själv ska känna likadant, vilket sannligen inte skulle göra henne någon skada. Jag har åtminstone några goda nyheter från Tanshiko. Några. När hon berättade kändes det emellertid knappt som om ens några var berättigat. Ni vet alltså fortfarande inte vad de är ute efter, sa Egwen när hon hade talat färdigt. Och även om ni gjorde det så är de redan på plats och kan fortfarande hitta det först. Inte om jag kan göra någonting åt det. Ninive fixerade de båda visa med en beslutsam blick. Med tanke på vad Elaine hade sagt om Amys, om att hon inte ville dela med sig annat än förmaningar, måste Ninive förmodligen vara bestämd när hon hade med dem att göra. De två kvinnorna var så diffusa att en stark vindpust skulle ha kunnat skingra dem som dimma. Elaine tror att ni känner till mängder av olika knep som har med drömmar att göra. Finns det något sätt för mig att komma in i Amatheras drömmar och se om hon är en mörkvän? Dåraktiga flickebarn. Bears långa hår svängde när hon skakade på huvudet. Må hända ej sig det, men likväl ett dåraktigt flickebarn. Att stiga in i någon annans dröm är mycket farligt, såvida hon inte känner dig och väntar dig. Det är hennes dröm, inte som här. I denna Amatheras dröm är det hon som styr allting. Till och med dig. Hon hade varit så säker på att det skulle gå. Det var irriterande att få veta motsatsen. Och dåraktigt flickebarn. Jag är inte något flickebarn, fräste hon. Hon hade lust att rycka sig i flätan, men knöt handen vid sidan istället. Av någon besynnerlig anledning hade det känts obehagligt att dra sig i håret den sista tiden. Jag var klokfru i Imonswall innan jag... blev ACD. Lögnen fick henne inte längre att stamma. Och då sa jag åt kvinnor som var lika gamla som ni när de skulle sitta ner och hålla tyst. Om ni vet något sätt att hjälpa mig så tala om det. Istället för att komma med dåraktigt pladder om vad som är farligt. Jag känner igen faran när jag ser den. Plötsligt insåg hon att hennes fläta hade delat sig i två, en över vardera örat, med inflätade röda band som bildade tofsar i ändarna. Hennes kjol var så kort att knäna syntes. Hon hade på sig en likadan vit blus som de visa, och hennes skor och strumpor var borta. Varifrån hade detta kommit? Hon hade sannligen aldrig tänkt på att ta på sig någonting sånt. Egwen slog handen för munnen. Var hon förskräckt? Det kunde inte vara ett leende hon ville dölja. Okontrollerade tankar kan sannligen ställa till besvär, Ninive Sede, sa Amis, tills man lär sig att behärska dem. Trots hennes milda ton kröktes i hennes läppar i illa dold munterhet. Ninive lyckades se oberörd ut, men det var svårt. De kunde inte ha haft någonting med detta att göra. Det kan de inte. Hon kämpade för att ändra tillbaka kläderna, och det var en kamp, som om någonting höll dem kvar. Hon blev allt hetare om kinderna, men plötsligt, när hon var beredd att ge upp och be om råd eller kanske till och med hjälp, blev hennes sår och kläder likadana som de hade varit tidigare. Hon vickade tacksamt på tårna i de rejäla skorna. Det hade bara varit någon underlig förflugen tanke. Hon tänkte i varje fall inte visa att hon misstänkte någonting annat. De såg allt för roade ut, till och med Egwen. Jag är inte här för att delta i någon idiotisk tävling. Jag låtsas inte om dem. Om jag nu inte kan komma in i hennes dröm, kan jag istället föra henne till drömvärlden. Jag behöver prata med henne på något sätt. Det skulle vi inte lära dig om vi kunde det, sa Amis och ryckte ilsket i sin sjal. Det är en ond sak du ber om, Ninive Sede. Hon skulle vara lika hjälplös här som du skulle vara i hennes drömmar. Bärs tunna röst var som ett järnspett. Sedan den första drömgångarens tid har regeln gått i arv att man aldrig någonsin får tvinga in någon i drömmen. Det sägs att skuggan gjorde så under de sista dagarna av sagornas ålder. Deras hårda blickar fick Ninive att trampa nervöst. Men när hon kom på att hon fortfarande hade armen om Egwen höll hon sig stilla. Egwen skulle inte få tro att de hade fått henne att känna sig illa till mots, och det hade de inte heller. Må så vara att hon kommit att tänka på hur det kändes att bli dragen inför kvinnorådet innan hon blev vald till klokfru, men det hade ingenting med dessa visa att göra. Bestämd, hon måste vara. De stirrade på henne. Dimmiga eller ej, när det gällde att stirra kunde dessa kvinnor mäta sig med Joan Sange. Särskilt Bär. Ninive lät sig inte skrämmas. Men det kunde likväl inte skada att vara lite resonlig. Elaine och jag behöver hjälp. Svarta Aya är i Panarkpalatset och där finns någonting som kan skada Rand. Om de hittar det innan vi gör det kan de kanske styra honom. Vi måste hitta det först. Om det finns något sätt som ni kan hjälpa oss på, någonting som ni kan berätta. Vad som helst. Ej, se det, sa Amish. Du kan få en vädjan om hjälp att låta som en befallning. Ninives läppar spändes. Befallning? Hon hade nästintill bönat och bett. Befallning? Men Eilkvinnan tycktes inte märka det, eller valde att inte se det. Men om det är farligt för Randall Thor, vi kan inte tillåta att skuggan får ett sånt föremål i sin makt. Det finns ett sätt. Det är farligt. Bear ruskade på huvudet. Den här unga kvinnan vet ännu mindre än Egwen gjorde när hon kom till oss. Det är för farligt för henne. Då skulle kanske jag kunna, började Egwen, men de båda visa avbröt henne samfällt. Du ska gå din lärotid till slut. Du är för ivrig att fortsätta ut i det du inte känner till, sa Bear vast, samtidigt som Amis med minst lika hård röst sa: Du är inte i Tanshiko. Du känner inte till staden och du kan omöjligt ha samma behov att lyckas som Ninive. Det är hon som är jägaren. Deras järnhårda blickar fick Egwen att tiga, om än med trumpen min. De båda visa tittade på varandra. Till sist tryckte Bär på axlarna och lyfte upp sjalen kring ansiktet. Det var tydligt att hon tvådde sina händer. Det är farligt, säger Miss. De fick det att låta som om det var farligt att ens andas i Tell Aaron Reard. Jag... Ninive avbröt sig. Amys blick hade faktiskt blivit ännu hårdare. Någonting som hon inte hade trott var möjligt. Hon höll bilden av sina kläder klar i sitt medvetande. Naturligtvis hade de inte haft någonting att göra med det, men det verkade klokt att försäkra sig om att hennes klänning förblev som den var. Och ändrade vad hon hade tänkt säga. Jag ska vara försiktig. Det är omöjligt, säger Miss. Men jag vet inget annat sätt. Nyckeln är behovet. När människorna i en boplats blir för många måste septen dela sig och behöver finna en ny boplats där det finns vatten. Och om ingen känner till någon sån plats kan det hända att en av oss blir tillkallad för att söka upp den. Nyckeln är då behovet av en lämplig dal eller klyfta, inte allt för långt bort från den första där det finns vatten. Genom att koncentrera sig på det behovet kan man komma i närheten av den plats man vill ha. Om man åter koncentrerar sig på behovet kan man komma närmare, och till sist befinner man sig inte bara i rätt dal utan precis vid den plats där det går att finna vatten. Det kommer att vara svårare för dig eftersom du inte vet precis vad det är som du söker. Men det kan hända att behovet är tillräckligt starkt för att hjälpa dig. Och du vet redan i grova drag var det befinner sig, nämligen i detta Panarkpalats. Faran är denna, och den måste du vara varse. Den visa böjde sig fram mot henne och präntade in orden med en ton som var precis lika hård som hennes blick. Man måste ta varje steg i blindo med slutna ögon. Du vet inte var du kommer att befinna dig när du öppnar ögonen. Och att hitta vattnet tjänar ingenting till om man står mitt i ett huggormsnäste. En bergskonungs gift dödar lika snabbt i drömmen som i den vakna världen. Jag tror att dessa kvinnor som Egwene har berättat om skulle döda dig ännu snabbare än ormen. Jag har redan gjort på det viset, utbrast Egwene. Ninive kände hur hon spratt till när elkvinnorna vände sina blickar mot henne. Innan jag träffade er, tillade hon hastigt, innan vi for till Tyr. Behov. Ninive kände sig vänligare stämd till elkvinnorna nu när en av dem hade gett henne någonting som hon kunde använda. Ni måste hålla noggrann uppsikt över Egwene, sa hon till dem och kramade den yngre kvinnan om skuldran för att visa att hon talade i all välmening. Du har rätt, Bear. Hon försöker gärna göra mer än hon kan. Sådan har hon alltid varit. Av någon anledning höjde Bear ett av sina vita ögonbryn mot henne. Det tycker jag inte, sa Amys med torr röst. Hon är en foglig elev numera. Inte sant, Egwene? Egwenes mun blev ett rakt, envist streck. Dessa visa kände henne inte särskilt väl om de trodde att en kvinna från Tjofloden skulle gå med på att kallas för foglig. Å andra sidan sa Egwene ingenting. Det var oväntat. Dessa elkvinnor tycktes vara en lika hård för samling som Eiserderna. Hennes timma började rinna bort och hon sköd av otålighet att få pröva denna nya metod. Om Elaine väckte henne skulle det kanske ta flera timmar att somna om. Om 7 dagar kommer någon av oss att möta er här igen, sa hon. Egwene nickade. Om 7 dagar kommer Rand att ha visat sig för klanhövdingarna som han som kommer med gryningen. Och då kommer hela elfolket att stå bakom honom. De visa flackade en aning med blicken och Amys rättade till sin sjal. Egwene såg det inte. Ljuset vet vad han tänker göra sedan. Om 7 dagar, sa Ninive, kommer jag och Elaine att ha fått tag på det som Liandrin och hennes anhang letar efter, vad det än vara må. Annars skulle det med största sannolikhet vara i Svarta Ayas händer. Så de visa var lika osäkra på huruvida elfolket skulle följa Rand som Egwene var på hans planer. Ingenting var säkert, inte någonstans. Men det skulle inte heller tjäna någonting att betunga Egwene med än mer tvivel. När jag eller Elaine träffar er härnäst kommer vi att ha fällt dem och stoppat dem i säckar, färdiga att skeppa iväg till Vita tornet där de ska ställas inför rätta. Försök att vara försiktig, Ninive. Jag vet att du inte vet hur man gör, men försök i varje fall. Säg det till Elaine också. Hon är inte lika djärv som du, men ibland är det inte långt ifrån. Hamish och Bear la var sin hand på Egwans axlar och så var de borta. Försöka vara försiktig. Dumma flicka. Hon var alltid försiktig. Vad var det Egwan hade tänkt säga som hon sedan ändrade till järv? Ninni la armarna hårt i kors framför bröstet istället för att dra sig i flätan. Det var kanske bäst att inte veta. Hon insåg med ens att hon inte hade berättat för Egwan om Egeinin. Det var kanske lika bra att inte röra upp Egwens minnen från fångenskapen. Ninniv mindes allt för väl de mardrömmar som hade plågat Egwen i många veckor efter det att hon hade blivit befriad. Hur hon hade vaknat och skrikit att hon inte tänkte låta sig fjättras. Då var det bättre att hon slapp veta det. Egwen behövde ändå aldrig träffa den shonshanska kvinnan. Bränne kvinnan. Bränne Egeinin till aska. Bränne henne. Det här är inget vist sätt att använda tiden, sa hon högt för sig själv. Orden ekade mellan de höga kolonnerna. Nu när de andra kvinnorna var borta såg kolonnerna än mer illavarslande ut än förut. Ännu mer som ett gömställe för osynliga betraktare och varelser som kunde kasta sig över den. Det var dags att ge sig av. Först ändrade hon emellertid frisyren och kläderna till ett burr av långa tunna flätor och en åtsittande klänning i mörkt grönt siden. En genomskinlig slöja täckte hennes näsa och mun och fladdrade lätt för hennes andetag. Med en grimas lät hon pärlor av grön jade dyka upp bland flätorna. Om någon av de svarta systrarna skulle använda en av sina stulna Tear and Greel för att stiga in i drömvärlden och fick se henne i Panarkpalatset skulle de tro att hon bara var en tarabonesisk kvinna som hade drömt sig dit på ett mer brukligt vis. Fast några av dem kunde ändå känna igen henne om de fick se henne. Hon lyfte en handfull flätor och log. Ljust, honungsgult hår. Hon hade inte insett att det var möjligt. Jag undrar hur jag ser ut. Kan hon fortfarande känna igen mig? Plötsligt stod en hög golvspegel bredvid Kalandor. Spegelbildens stora bruna ögon spärrades upp i förskräckelse och rosenknoppsmunnen gapade häpet. Hon hade fått Rendras ansikte. Bilden flimrade fram och tillbaka. Ögonen och håret var än mörka, än ljusa. Till sist tvingade hon den att stanna vid värdshusvärdinnans drag. Nu skulle ingen känna igen henne. Och Egwen som inte trodde att hon kunde vara försiktig. Ninive slöt ögonen och koncentrerade sig på Tanshiko, på Panarkpalatset, på behovet. Någonting som var farligt för Rand, för draken återfödd. Behovet. Runt henne rörde sig Tel Aaron Riord. Hon kände det. Kände hur det gled, krängde till. Ivrigt slog hon upp ögonen för att se vad hon hade hittat. Det var en sängkammare, lika stor som sex av sovrummen på de tränne plommonen tillsammans. Längs de vitrappade väggarna löpte målade friser och gyllene lampor hängde från guldkedjor fästa i taket. De höga sängstolparna blev till ett lövverk av snidade grenar och blad som bredde ut sig ovanför bolstrarna. Vid sängens fotända stod en tämligen ung kvinna med ryggen mot en av stolparna. Hon var riktigt vacker, med samma plutiga läppar som Ninive själv hade anammat. Över sina mörka flätor bar hon en krona av treflikiga guldblad, tillsammans med pärlor, rubiner och en månsten som var större än ett gåsägg. Runt hennes hals hängde en bred ståla som över hela sin längd var broderad med bilder av träd och nådde henne ner till knäna. Förutom kronan och stålan var hon endast iklädd ett tunt, glänsande svettlager. Hennes ögon var fixerade vid en kvinna som låg bekvämt tillbakalutad på en låg divan framför henne. Denna andra kvinna satt med ryggen mot Ninive och var lika dimmig som Egwen hade varit. Hon var kort och finlämmad, med mörkt hår som föll fritt ner till skuldrorna, klädd i en vid långklänning i gult siden som absolut inte var tarabonesisk. Ninni behövde inte se hennes ansikte för att veta att det hade en rävaktig form och stora blå ögon. Inte heller behövde hon se de band av luft som höll den första kvinnan mot sängposten för att veta att det var Chimayle Kinderod som låg på divanen. Lära sig så mycket när man använder sina drömmar istället för att öda bort tiden på sömn, sa Chimayle med Carhaynes dialekt och skrattade. Har du inte roligt? Vad ska jag lära dig härnäst? Jag vet. Jag har älskat 1000 sjömän. Hon vickade förmanande med pekfingret. Se nu till att lära dig alla orden rätt, Amathera. Du vet att jag inte vill behöva. Vad är det du gapar åt? Plötsligt insåg Ninni att kvinnan vid sängstolpen, Amathera, panarken, stirrade rakt på henne. Chimayle vred sävligt på sig som om hon strax skulle vända sig om. Ninni knep ihop ögonen. Behov. Rörelse. Ninni sjönk ner med ryggen mot den smala kolonnen och flämtade efter luft som om hon just hade sprungit 20 mil. Hon undrade inte ens var hon hade hamnat. Hennes hjärta bultade som en vild trumma. Tala om att hamna i ett huggormsnäste. Chimayle Kinderod. Den svarta syster som enligt Amiko var förtjust i att tillfoga folk smärta tyckte så mycket om det att någon annan i svarta Aya skulle finna det anmärkningsvärt. Och Ninni som inte kunde leda minsta gnista. Hon kunde ha hamnat fastsurrad vid den andra sängstolpen bredvid Amathera. Ljus. Hon rös när hon såg det framför sig. Lugna ner dig kvinna. Du kom undan. Och även om Chimayle såg dig så var det bara en honungsblond kvinna som genast försvann. Bara någon tarabonesiska vars drömmar för ett ögonblick hade fört henne till Tel Aran Riord. Chimayle kunde inte ha varit varse henne tillräckligt länge för att känna att hon kunde leda kraften. Till och med när Ninni inte själv nådde sin förmåga kunde de som delade den känna att den fanns hos henne. Hon hade bara varit där ett ögonblick. Med lite tur skulle det vara för kort tid. Nu visste hon åtminstone hur det var ställt med Amathera. Kvinnan var sannligen inte någon medlöpare till Chimayle. Detta nya sätt att söka hade redan gett resultat. Men inte tillräckligt, inte ännu. Hon tyglade sina vilda andetag så gott det gick och såg sig omkring. Rad på rad av smala vita kolonner löpte genom en väldig sal, nästan lika bred som den var lång. Golvet var klätt med blänkande vita stenar och högt ovanför fanns ett tak med förgylld stuckatur. Ett tjockt rep av vitt silke, uppburet av midjehöga stolpar i mörkt polerat trä, löpte runt hela rummet, utom vid dörröppningarna med deras dubbla spetsvalv. Väggarna kantades av ställningar, öppna skåp och skelett av sällsamma djur. Ute på golvet stod fler utställningsskåp, också de omgärdade med rep. Detta måste vara palatsets stora utställningssal, så som Egwene hade beskrivit den. Det hon sökte efter måste finnas här i denna sal. Hennes nästa steg skulle inte bli lika blind som det förra. Här fanns det inga huggormar, ingen Chimayle. Plötsligt uppenbarade sig en kvinna bredvid ett glasskåp med fyra utsirade ben som stod mitt ute på golvet. Hon var inte från Terraborn. Hennes mörka, vågiga hår föll fritt till skuldrorna. Men det var inte det som fick Ninni att gapa. Kvinnans klänning tycktes vara gjord av dimma. Ibland var den ogenomskinlig, silverglänsande, ibland grå och så tunn att kroppen syntes tydligt genom tyget. Var hon än hade kommit från måste hon ha en livlig fantasi för att kunna drömma sig till ett sådant plagg. Inte ens de skandalösa domanska klänningarna som hon hade hört talas om kunde mäta sig med detta, det var Ninni övertygad om. Kvinnan betraktade glasskåpet med ett leende. Sen fortsatte hon bort genom salen. Hon stannade i bortre änden och studerade någonting som Ninni inte kunde urskilja. Någonting mörkt som låg på en vit stenpiedestal. Ninni tittade på henne med rynkad panna. Men släppte greppet om sin honungsblonda fläta. Kvinnan skulle försvinna vilket ögonblick som helst. De som råkade drömma sig in i Tel Aran Riord brukade aldrig stanna särskilt länge. Det spelade ingen roll om kvinnan såg henne. Hon fanns inte med på deras lista över de svarta systrarna, det var helt säkert. Och likväl verkade hon på något sätt. Ninni insåg att hon hade en handfull flätor i handen igen. Kvinnan, alldeles av sig själv, ryckte handen till hårt. Hon stirrade häpet på den. Knogarna var vita och handen skälvde okontrollerat. Det var nästan som om själva tanken på denna kvinna. Armen skakade vilt och försökte rycka loss håret från hennes gässa. Varför i ljusets namn? Kvinnan i dimklänningen stod fortfarande framför den vita piedestalen. Skälvningarna spred sig från Ninnis arm till axeln. Hon hade absolut aldrig sett kvinnan förut, och likväl. Hon försökte släppa greppet, men fingrarna slöts bara än hårdare om flätorna. Aldrig, det var helt säkert. Hon darrade från topp till tå och slog den fria armen om sig. Nog hade hon aldrig. Tänderna började skallra. Kvinnan verkade... Hon ville gråta. Kvinnan... Plötsligt exploderade en mängd synintryck fram i hennes huvud. Hon tog raglande stöd mot kolonnen bredvid sig, som om hon hade blivit slagen, och hennes ögon ville tränga ur sina hålor. Hon såg det igen. De fallande blomstrens kammare och denna kvinna med sina robusta, välformade drag, omgiven av Sidars glöd. Hon själv och Elaine, som pladdrade som småbarn, slogs om att få vara först, öste ur sig allt de visste. Hur mycket hade de berättat? Det var svårt att minnas några detaljer, men hon hade ett vagt minne av att det fanns sånt som hon hade hållit tillbaka. Inte för att hon ville det, för denna kvinna skulle hon ha berättat vad som helst, gjort vad hon än önskade. Ninnis ansikte blev hett av skam och vrede. Om hon hade lyckats gömma undan några smulor, så var det bara för att hon hade varit så ivrig att besvara den senaste frågan, att hon inte hann säga allt som rörde den förra. Det går inte ihop, sa en liten röst i hennes bakhuvud. Om hon är en svart syster som jag inte känner till, varför överlämnade hon och stod inte till Leandrin? Det kunde hon ha gjort. Vi skulle ha följt henne som lamm. Den kalla vreden hindrade henne från att lyssna. En svart syster hade fått henne att dansa som en marionettdocka och sen sagt åt henne att glömma alltsammans. Befallit henne att glömma. Och hon hade gjort det. Nåväl, nu skulle kvinnan få se hur hon var att tas med när hon var redo och förvarnad. Innan hon hade sträckat sig efter urkällan uppenbarade sig plötsligt Brigitte vid nästa kolonn, klädd i sin korta vita rock och de vida gula byxorna hopsnörda vid fotleden. Brigitte, eller någon kvinna som drömde att hon var Brigitte, med det gyllengula håret uppsatt i en invecklad fläta. Hon tryckte varnande ett finger mot läpparna och pekade först på Ninive, sedan mot en av dörröppningarna bakom dem. Gesten var manande och det fanns någonting befallande i hennes klara blå ögon. Sen försvann hon. Ninive skakade på huvudet. Vem denna kvinna än var, så hade inte Ninive tid med henne. Hon öppnade sig för Sidar och vände sig om, fylld till bredden med kraften och rättmätigt raseri. Kvinnan i dimklänningen var borta. Borta. Bara för att den där gyllenblonda fjollan hade tagit hennes uppmärksamhet. Kanske var hon fortfarande här någonstans och väntade på Ninive. Insvept i kraften klev hon genom den dörröppning som kvinnan hade visat på. Kvinnan med det gyllengula håret väntade i en korridor med färgstarka mattor och otända guldlampor som spred en doft av parfymerad olja. Nu höll hon en silverbåge i handen och ett koger med silverpilar hängde vid hennes höft. Vem är du? Frågade Ninive ursinnigt. Hon skulle ge kvinnan möjlighet att förklara sig och sen skulle hon lära henne en läxa som hon sent skulle glömma. Är du samma galning som sköt på mig i Eilöknen och påstod sig vara Brigitte? Jag var just på väg att lära en medlem i Svartaja lite hyfs när du lät henne komma undan. Jag är Brigitte, sa kvinnan och stödde sig mot bågen. Det är åtminstone det namn som du känner till. Och det skulle ha blivit du som hade fått lära dig någonting, lika säkert som i det trefaldiga landet. Jag minns de liv jag har levat som vore de böcker jag läst om och om igen. Ju längre bakom mig de ligger, desto otydligare är de. Men jag minns mycket väl när jag kämpade vid Luz Therins sida. Jag kommer aldrig att glömma Mogedins ansikte, lika lite som jag glömmer Asmodin, mannen vars blickar du nästan drog till dig vid Ruidin. Asmodin? Mogedin? Var den kvinna som hon nyss hade sett en av de förlorade? En av de förlorade i Tanshiko och en vid Ruidin i Eilöknen. Om Egwene hade vetat det skulle hon säkerligen ha sagt någonting. Nu gick det inte att varna henne, inte förrän om 7 dagar. Breden och Sider sköd inom henne. Vad gör du här? Jag vet att du försvann efter att Valeres son hade åkallat dig, men du är... Hon avbröt sig, lite förskräckt över vad hon hade tänkt säga, men den andra kvinnan avslutade lugnt meningen åt henne. Död? De av oss som är knutna till hjulet är inte döda på samma sätt som andra är det. Var skulle det vara bättre för oss att vänta tills hjulet ånyo väver oss nya liv än i drömvärlden? Plötsligt skrattade Brigitte till. Jag har visst börjat tala som en filosof. I nästan alla de liv jag minns har jag fött som en enkel flicka som sedan har tagit upp bågen. Jag är en bågskytt, det är allt. Du är hjältinnan i 100 sagor, Janini. Och jag såg vad dina pilar gjorde i Fam. Du berördes inte när sonsharnierna brukade kraften. Brigitte, vi har nästan 12 ejseder ur svarta aja att kämpa mot och tydligen en av de förlorade. Vi behöver din hjälp. Den andra kvinnan gjorde en grimas, sorgsen och besvärad på samma gång. Jag kan inte hjälpa er, Ninive. Jag kan inte verka i köttets värld om inte hornet kallar mig dit igen, eller om hjulet väver mig ut. Om du så gjorde det i denna stund skulle du likväl bara finna ett dibarn som gnydde vid sin moders bröst. I Fam var det hornet som hade kallat oss. Vi var inte där på samma sätt som ni, inte kötsligen närvarande. Det var därför som kraften inte kunde röra oss. Här är allting en del av drömmen, och kraften skulle kunna förinta mig lika lätt som dig, ännu lättare. Jag har sagt som det är, jag är en bågskytt, ibland en krigare, men det är allt. Den invecklade gyllene flätan svängde när hon skakade på huvudet. Jag vet inte varför jag förklarar det här. Jag borde egentligen inte tala med dig. Varför inte? Du har talat med mig förut. Och Egwene trodde att hon såg dig. Det var du, inte sant? Ninive rynkade pannan. Hur vet du vad jag heter? Är det så att du bara vet saker? Jag vet vad jag ser och hör. Jag har iakttagit dig och lyssnat de gånger jag har kunnat finna dig. Dig och de båda andra kvinnorna och den unge mannen med vargarna. Enligt reglerna får vi inte tala med dem som vet att de är i Tell Aaron Riord. Men ondskan är lös i drömmen, likväl som i köttets värld. Jag dras till er som kämpar. Trots att jag vet att det nästan inte finns någonting jag kan göra, känner jag att jag vill hjälpa er. Men jag kan inte. Det skulle bryta mot reglerna. Regler som har tyglat mig under så många av hjulets varv, att jag i mina äldsta svagaste minnen vet att jag då redan har levat 100 gånger, kanske 1000. När jag talar med dig bryter jag mot regler lika starka som lagen. Det gör du, sa en sträv mansröst. Ninive hajade till och var nära att fara ut med kraften. Mannen var mörk och muskulös med 2 svärdsfästen som stack upp bakom skuldran. Med några bestämda steg klev han från platsen där han hade uppenbarat sig och fram till Brigitte. De 2 svärden och det som Ninive hade fått höra av Brigitte var nog för att hon skulle känna igen honom som Gaedal Kane. Men medan den ljushyade gyllenblonda Brigitte var lika vacker som i sagorna var det helt annorlunda ställt med denne man. I själva verket var han kanske den fulaste man Ninive någonsin hade sett. Med brett, platt ansikte, stor klumpig näsa och alldeles för bred mun. Brigitte log emellertid mot honom och strök honom över kinden med stor ömhet. Till Ninives förvåning var handen kortare av de båda. Han rörde emellertid sin kraftiga muskulösa kropp med sådan styrka att han verkade längre än han egentligen var. Vi har nästan alltid varit knutna till varandra, sa Brigitte, utan att ta blicken från Keynes ögon. Han brukar födas en god stund före mig, så jag vet att min tid nalkas när jag inte hittar honom här längre. Och i köttets värld brukar jag avsky honom vid första ögonkastet. Men vi slutar nästan alltid som älskande eller äkta par. En enkel historia. Men jag tror att vi har spunnit den i 1000 olika variationer. Kane ignorerade Ninive som om hon inte fanns. Det finns skäl till reglerna, Brigitte. Att bryta mot dem har aldrig lett till annat än split och bekymmer. Hans röst var verkligen sträv, insåg Ninive. Inte alls som i sagorna. Kanske kan jag inte stå och se på medan ondskan kämpar, sa Brigitte tyst. Eller kanske hungrar jag bara efter köttets svärd igen. Det har gått lång tid sedan vi senast blev födda till världen. Skuggan stiger fram igen, Cadel. Den finns här. Vi måste kämpa mot den. Det var därför vi blev knutna till hjulet. När tornet kallar oss ska vi kämpa. När hjulet väver fram oss ska vi kämpa. Inte förr. Han gav henne en mörk blick. Har du glömt vad Mogedin lovade dig när du följde Luce Therin? Jag såg henne, Brigitte. Hon kommer att känna igen dig här. Brigitte vände sig mot Ninive. Jag ska ge er den hjälp jag kan, men vänta dig inte för mycket. Tell Aaron Riord i hela den värld jag har att vistas i, och jag kan göra mindre här än du. Ninive blinkade. Hon hade inte sett den mörke, brede mannen röra sig, men nu stod han plötsligt 2 steg bort och drog ett bryne längs klingan till ett av sina 2 svärd. Det hördes ett silkesmjukt, raspande ljud. Vad honom anbelangade stod Brigitte och talade rakt ut i tomma luften. Vad kan du berätta om Mogedin, Brigitte? Jag måste veta så mycket som möjligt om jag ska kunna möta henne. Brigitte lutade sig mot bågen och rynkade tankfullt pannan. Att möta Mogedin är svårt, och inte bara för att hon tillhör de förlorade. Hon gömmer sig och tar inga risker. Hon slår bara till när hon ser en svaghet och rör sig endast i skuggorna. Om hon är rädd att bli besegrad flyr hon. Hon är inte sådan att hon kämpar in i det sista, även om det finns en möjlighet att segra. Bara en möjlighet räcker inte för Mogedin. Men tro inte att hon är någon lätt motståndare. Hon är en orm som ligger på lur i det höga gräset och väntar på rätt tillfälle att hugga, med mindre förbarmande än ormen. Särskilt här får du inte tro att hon är någon lätt motståndare. Lanfear betraktade alltid Tell Aaron Riord som sin domän. Men Mogedin kunde göra saker här som låg långt bortom Lanfears förmåga. Även om hon inte har Lanfears styrka i köttets värld. Jag tror inte att hon skulle ta risken att möta Lanfear. Ninive rös. Hennes fruktan kämpade med den vrede som lät henne hålla kvar kraften inom sig. Mogedin, Lanfear. Denna kvinna talade om de förlorade på ett sånt oberört sätt. Brigitte, vad var det som Mogedin lovade dig? Hon visste vad jag var, fast jag inte visste det själv. Hur hon kunde veta det vet jag inte. Brigitte kastade en blick bort mot Kane. Han föreföll vara uppslukad av att slipa sitt svärd, men hon sänkte likväl rösten. Hon lovade att se till att jag fick gråta i ensamhet så länge hjulet vrider sig. Hon sa det som någonting som var säkert, som bara inte hade inträffat än. Och likväl är du beredd att hjälpa oss? Så gott jag kan, Ninive. Jag sa åt dig att inte vänta dig för mycket, kom ihåg det. Hon tittade åter på mannen som skärpte sitt svärd. Vi kommer att mötas igen, Ninive. Om du är försiktig och överlever. Hon lyfte bågen, gick bort till Kane, la armen om hans skuldror och viskade någonting i hans öra. Vad det än var så skrattade Kane när de försvann. Ninive skakade på huvudet. Försiktig, alla sa åt henne att vara försiktig. Hon hade mött en sagohjältinna som hade sagt att hon skulle hjälpa dem, men att det inte fanns mycket hon kunde göra. och en av de förlorade befann sig i Tanchico. Tanken på Mogedin och vad hon hade gjort Ninive fick hennes vrede att växa sig allt starkare tills kraften pulserade inom henne likt själva solen. Plötsligt var hon tillbaka i den stora salen där hon hade varit förut. Hon hoppades nästan att kvinnan hade kommit tillbaka. Men bortsett från henne själv var salen tom på liv. Ursinnet och kraften rasade fram genom henne tills hon trodde att hennes hud skulle förkolnas. Mogedin och de svarta systrarna skulle känna hennes närvaro mycket lättare om hon höll kraften inom sig, men hon vägrade likväl att släppa den. Hon ville nästan att de skulle hitta henne så att hon kunde attackera dem. Chimael var förmodligen fortfarande i Tel Aaron Riord. Om hon återvände till sängkammaren dit hon kommit först kunde hon göra slut på Chimael en gång för alla. Hon kunde göra slut på Chimael och varna de andra. Hon morrade i vanmakt. Vad var det som Mogedin hade lett åt? Ninive stegade fram till skåpet, en bred glaslåda som vilade på ett snidat träbord, och tittade i det. Under glaset stod 6 omaka figuriner i en cirkel. En var en naken, dansande kvinna, en fot hög, idel böljande linjer som balanserade på ena fotens tår. En annan föreställde en fåraherde, knappt hälften så stor, som spelade på en säljpipa medan hans böjda stav vilade över hans axel och ett får låg vid hans fötter. Alla figurerna var lika olika som dessa båda, men det var inte svårt för Ninive att se vad som hade bringat den förlorade att le. I cirkelns mitt stod ett rödlackerat stativ och på det låg en rund platta, stor som en manshand. Den delades i 2 hälfter av en slingrande linje. I ena sidan glänste vitare än snö, den andra var svartare än kära. Den var gjord av Quendilar, det visste hon. Hon hade sett dess like, och bara 7 stycken hade någonsin skapats. Det var ett av sigillen på den svartes fängelse. En brännpunkt för ett av de lås som höll honom fast i Sheol Gul, skild från världen. Den upptäckt var kanske lika viktig som att finna det som hotade Rand. De måste hindra att denna platta kom i svarta Ayas händer. Plötsligt blev hon medveten om sin spegelbild. Lådans lock var gjort i finaste glas utan bubblor och gav en lika klar bild som någon spegel, om än svagare. Hennes kropp var insvept i mörkgrönt sidentyg på ett sätt som lyfte fram varje kurva hos hennes bröst, höfter och lår. Långa honungsgula flätor fulla av jadepärlor ramade in ett ansikte med stora bruna ögon och en liten mun med fylliga läppar. Saidas glöd syntes naturligtvis inte. Hon var förklädd så att hon inte ens kände igen sig själv, och ändå bar hon en stor skylt som skrek ut Aes Sedai. Jag kan vara försiktig, muttrade hon. Likväl höll hon kvar kraften ännu ett ögonblick. När den fyllde henne var det som om livet själv sprudlade genom hennes lemmar och all njutning hon någonsin erfarit genomsyrade hennes kropp. Till sist kände hon sig så dum att hennes vrede mattades tillräckligt mycket för att hon skulle kunna släppa kraften. Eller så försvagades vreden så mycket att hon inte längre kunde hålla fast den. Hur den hängde ihop så hjälpte det inte henne i sökandet. Det hon letade efter måste finnas någonstans i denna väldiga sal, bland de föremål som fanns utställda här. Hon slet blicken från vad som såg ut att vara en 10 steg lång ödla med stora vassa tänder och slöt ögonen. Behovet. Någonting farligt för draken återfödd. För Rand. Behovet. Rörelse. Hon stod innanför det vita silkesrepet som löpte längs väggarna. Kanten på en vit stenpiedestal nuddade hennes klänning. Det som låg på den såg vid första anblicken inte särskilt farligt ut. Ett halsband och 2 armband av svarta metalllänkar. Men hon kunde inte komma närmare någonting än så här. Inte utan att sitta på det, tänkte hon bistert. Hon sträckte ut handen för att röra vid dem. Smärta, sorg, lidande. Och drog tillbaka den med en flämtning. De De starka ohöljda känslorna ekade fortfarande i hennes huvud och de svaga tvivel som hon hade haft försvann. Detta var vad svarta Aya jagade efter. Och om du fortfarande låg på denna piedestal i Tell Aaron Riord betydde det att det var likadant i den vakna världen. Hon hade överlistat dem, denna vita stenpiedestal. Hon spann runt och stirrade bort mot glaslådan där sigillet i Coendilar hade legat. Sökte med blicken efter den plats där hon själv hade stått när hon fick syn på Mogadin. Kvinnan hade tittat på denna piedestal, på armbanden och kragen. Mogadin visste, men allting omkring henne virvlade runt, blev suddigt, bleknade bort. Vakna, Niniv, muttrade Elaine och kvävde en gäspning medan hon ruskade den sovande kvinnan i axlarna. Det måste ha gått en timme nu. Jag vill också sova lite. Vakna, annars får vi se vad du tycker om att få huvudet nedkört i en hink med vatten. Plötsligt slog Niniv upp ögonen och stirrade upp på Elaine. Om hon vet vad det är, varför har hon då inte gett det till dem? Om de vet vem hon är, varför skulle hon behöva vara i Tell Aaron Riord och titta på det? Gömmer hon sig för dem också? Vad pratar du om? Med svängande flätor kröp Ninni baklänges i sängen tills hon kunde sitta med ryggen mot sänggaveln. Hon drog ner sidensärken med ett ryck. Jag ska berätta vad jag pratar om. Elaine kunde bara gapa när Ninni redogjorde för hur hennes möte med Egwene hade utvecklat sig. Att söka med behov, Mogadin, Bijit och Gaedel Kane, halsbandet och armbanden i svart metall. Ashmodin i Eilöknen, ett av sigillen på den svartes fängelse i Panarkpalatset. Elaine sjönk kraftlöst ner på sängkanten långt innan Niniv kom fram till Timael och Panarken som hon nämnde nästan som i förbigående. Och hur hon hade bytt utseende, vandrat runt i Rendras skepnad. Om inte Niniv hade sett så gravallvarlig ut skulle Elaine nästan ha trott att det var en av Thoms mest fantasifulla historier. Egain insatt med korslagda ben i linnesärken, med händerna på knäna och såg ut som om hon knappt trodde sina öron. Elaine hoppades att Niniv inte skulle bli ursinnig för att hon hade lossat banden om kvinnans handleder. Mogadin. Det var det mest fasansfulla av allt sammans. En av de förlorade var i Tanshiko. En av de förlorade som med kraftens hjälp hade fått dem att berätta allting för henne. Elaine mindes ingenting av detta, inte minsta lilla bit. Tanken var nog för att hon skulle drabbas av ett plötsligt illamående och trycka händerna mot magen. Jag vet inte om Mogadin. Ljus. Kan hon verkligen ha promenerat in och fått oss att... Gömmer sig för Leandrin och de andra, Niniv. Men det låter ju likt henne med tanke på vad Bijit... Ljus. Bijit hade gett Niniv råd. Berättade om henne. Vad Mogadin än har i kikaren, sa Ninni bistert, så har jag en gås oplockad med henne. Hon sjönk tillbaka mot sänggavelns blomstersniderier. I vilket fall som helst måste vi ta sigillet från dem, likväl som halsbandet och armbanden. Elaine skakade på huvudet. Hur skulle några smycken kunna vara farliga för Rand? Är du säker på din sak? Är det något slags tear and grill? Hur såg de ut egentligen? De såg ut som ett halsband och två armband, fräste Niniv irriterat. Två ledade armband gjorda i någon mörk metall och ett brett halsband som liknade en svart krage. Plötsligt vände hon blicken mot Egeinin, men inte snabbare än Elaine. Den mörkhåriga kvinnan tog sig oberörd upp på knä och satte sig med benen under sig. Jag har aldrig hört talas om någon Erdame gjord för en man eller någon som liknar den som du beskriver. Ingen försöker kontrollera en man som kan leda kraften. Det är just vad detta föremål är till för, sa Elaine sakta. Åh ljus, jag hoppades nog att det inte skulle kunna finnas. Niniv hade åtminstone hittat det först och de hade en liten möjlighet att hindra att de svarta systrarna använde det mot Rand. Ninivs ögon svalnade när hon såg Egeinins fria händer, men hon sa ingenting om det. Mogadin måste vara ensam om att veta det.
Det är det enda rimliga. Om vi på något sätt kan ta oss in i palatset kan vi ta sigillet och vad det nu är. Om vi dessutom kan få med oss Amathera, Foley Andrin och hennes anhang Panarklegionen och stadsgardet att brottas med. Och kanske vitrockarna. En sån övermakt klarar de inte, inte ens med kraftens hjälp. Svårigheten är att komma in utan att bli upptäckta. Jag har funderat en del på det, sa Elaine. Men jag tror inte att kararna kommer att tycka om det. Låt mig ta hand om dem, fnös Ninive. Ja, dunsar och slammer hördes utifrån korridoren och en mans röst hojtade till. Lika fort som det börjat förlåter tystnaden. Thom stod på vakt där ute. Elaine störtade bort i dörren, slet upp den och tog in Shider samtidigt som hon rusade ut. Bakom henne tog sig Ninive ned från sängen följd av Eganin. Thom var just i färd med att resa sig upp från golvet. Han höll ena handen mot huvudet. De båda andra stod böjda över en medvetslös man med ljust gult hår som låg framstupa på golvet. Julian med sin stav och Bale Domon med sin påk. Elaine skyndade fram till Thom och försökte hjälpa honom upp. Han log tacksamt mot henne men sköt envist undan hennes händer. Det är ingen fara med mig, barn lilla. Ingen fara. Han hade en bula i tinningen och den blev bara större. Karn kom promenerande längs korridoren och plötsligt sparkade han mig i huvudet. Han ville väl åt min börs, kan tro. Det var allt, sparkade i huvudet, och det var ingen fara med honom. Han skulle ha fått den också, sa Julian, om inte jag hade kommit för att se om Thom ville bli avlöst. Det var min idé, muttrade Domon. Deras fiendskap verkade för omväxlings skull inte vara så tydlig. Det tog Elaine ett ögonblick att begripa orsaken. Ninive och Eganin stod ute i korridoren i bara särkarna. Julian sneglade på dem med en gillande min som skulle ha vållat honom bekymmer om Rendra hade sett den. Men han försökte i varje fall att vara lite diskret. Domon gjorde inga som helst försök att dölja sin uppskattning när han synade Eganin från topp till tå. Han la armarna i kors och snörpte på munnen på ett avskyvärt vis. De båda kvinnorna blev strax varse vad som stod på, men reagerade på helt olika sätt. Ninive i sin tunna vita sidensärk gav tjuvjägaren en hård blick och försvann in i rummet med stela steg för att sedan sticka fram sitt aningen rodnande ansikte runt dörrkarmen. Eganin, vars linnesärk var betydligt längre och tjockare än Ninives. Eganin som hade varit idelsvalt lugn när hon hade blivit fångad och som stred som en väktare. Eganin spärrade upp ögonen, blev blodröd i ansiktet och flämtade skräckslaget. Elaine stirrade förbluffad på Sjönsen-kvinnan när hon gav till ett förutmjukat skrik och kastade sig tillbaka in. Dörrar slog upp längs hela korridoren och folk stack ut sina huvuden, men de försvann ögonblickligen, ackompanjerade av smällande dörrar när de fick se en man ligga utsträckt på golvet och andra som stod lutade över honom. Tunga, släpande ljud antydde att folk barrikaderade sig med sängar och klädskåp. Efter några långa ögonblick tittade Eganin slutligen fram mitt emot Ninive, fortfarande knallröd i hela ansiktet. Elaine kunde verkligen inte begripa detta. Kvinnan hade förvisso bara särken på sig, men den skylde henne nästan lika bra som Elainins tarabonesiska klänning skulle ha gjort. Hur som helst hade Julian och Domon ingen rätt att stirra så där. Hon fixerade dem med en blick som omedelbart borde ha fått dem på bättre tankar. Dessvärre var Domon alltför upptagen med att skrocka och gnida sig om överläppen för att märka någonting. Julian såg åtminstone hennes min, även om han suckade, så som män brukade göra när de ansåg sig orättfärdigt anklagade. Han undvek att se henne i ögonen och böjde sig ner för att rulla över den ljusårige mannen på rygg. Mannen var slank och såg inte alls illa ut. Den här karen känner jag igen, utbrast Julian. Det är samma man som försökte råna mig. Det trodde jag i varje fall då, tillade han eftertänksamt. Jag tror inte på sammanträffanden, inte när inte draken återfödde i staden. Elaine utbytte en brydd blick med Ninive. Mannen på golvet kunde knappast ha varit utsänd av Liandrin. Svarta Aja skulle aldrig skicka ut män för att smyga runt i korridorerna, lika lite som de skulle leja busar på gatan. Elaine vände frågande blicken mot Egeinin. Niniv såg också på henne med en mer befallande min. Han är från Shonshen, sa Egeinin efter en liten stund. Ett räddningsförsök, muttrade Niniv torrt, men den andra kvinnan skakade på huvudet. Jag tvivlar inte på att det var mig han letade efter, men knappast för att rädda mig. Om han vet, eller ens misstänker, att jag släppte Bethamin fri, så vill han säkert tala med mig. Elaines misstanke om att det handlade om mer än ett vänskapligt samtal bekräftades när Egeinin fortsatte. Det är kanske bäst att ni skär halsen av honom. Om han tror att ni är mina vänner försöker han kanske göra er illa också. Eller om han upptäcker att ni är Aes Sedair. Den storvuxne ilianske smugglaren stirrade förskräckt på henne och Julians haka hängde halvvägs ner till bröstet. Thom å andra sidan nickade på ett oroväckande tankfullt vis. Vi är inte här för att skära halsen av några shonshanier, sa Niniv. Men det lät som om hon kanske skulle kunna ändra sig. Bale och Julian, släng ut honom i gränden bakom värdshuset. Han kommer att vara lycklig om han har underkläderna kvar när han vaknar till liv. Thom, leta upp Rendra och säg att vi vill ha starkt te serverat i de fallande blomstrens kammare. Och fråga om hon har någon pilbark. Jag ska göra någonting som du kan ta för huvudet. De tre männen stirrade på henne. Nå, sätt fart då, fräste hon. Vi har planer att smida. Hon lät nätt och jämt Elaine komma innanför dörren innan hon slog igen den med ett brak och började ta på sig klänningen. Egeinin slet på sig sin som om männen fortfarande hade varit där och tittat på henne. Det är bättre att ignorera dem, Egeinin, sa Elaine. Det kändes konstigt att ge råd till någon som var äldre än Niniv. Men hur duglig Shonshen-kvinnan än var inom andra områden var det tydligt att hon inte visste mycket om män. Annars uppmuntrar man dem bara. Jag begriper inte varför, tillstod hon, men så är det. Du var helt anständigt klädd. Jag menar det. Egeinins huvud sköt upp genom halslinningen. Anständigt? Jag är inte någon skänkflicka. Jag är ingen shea-danserska. Hennes ilskna grimas blev till en förbryllad min. Men han ser faktiskt ganska bra ut. Jag har aldrig tänkt på honom på det viset förut. Elaine hjälpte Egeinin med knapparna. Hon undrade vad en shea-danserska var för någonting. Rendra lär ha ett och annat att säga om du låter Julian lägga an på dig. Den mörkhåriga kvinnan gav henne en häpen blick över axeln. Tjuvjägaren? Det var Bale Domon jag menade. En man i passande ställning. Men han är smugglare, suckade hon dystert. En lagbrytare. Elaine antog att det aldrig gick att begripa sig på någon annans smak. Det var inte tu tal om att Niniv älskade Lan, som hon själv tyckte var alldeles för hård och skrämmande. Men Bale Domon... Karn var hälften så bred som han var lång, lika kraftig som en ogier. Nu pladdrar du precis som Rendra, Elaine, fräste Niniv. Hon kämpade med att få ihop klänningen med båda händerna bakom ryggen. Om du är färdig med karpratet kanske du kan tänka dig att hoppa över den nya sömmerskan som du säkert har hittat. Vi måste göra upp planer. Om vi väntar tills kararna kommer tillbaka kommer de att försöka ta befälet. Och jag vill inte behöva öda tid på att sätta dem på plats. Är du färdig med henne än? Jag skulle behöva lite hjälp själv. Elaine knäppte snabbt den sista av de små knapparna på Egeinins klänning och gick bort till Niniv med avmätta steg. Hon pratade inte om män och kläder. Inte till närmelsevis så mycket som Rendra. Niniv höll undan flätorna och gav Elaine en mörk blick när hon drog hårt i klänningen för att kunna knäppa knapparna. Det fanns tre rader tätt intill varandra och de var inte avsedda som prydnad utan behövdes verkligen. Niniv skulle ju tvunget låta Rendra övertala henne att välja de snäva livstycken som var så populära just nu. Och sen påstod hon att andra ägnade all sin tid åt att tänka på kläder. Elaine tänkte sannoliken på annat. Jag har funderat på hur vi ska kunna ta oss in i palatset utan att bli upptäckta, Ninni. Vi kan bli nästintill osynliga. Hon berättade och rynkorna i Ninivs panna slätades ut. Ninive hade själv kommit fram till ett sätt att komma in i palatset. När Elaine kom med några förslag till förbättringar såg Ninive ilsknare ut igen. Men synpunkterna var förnuftiga och inte ens Ninive kunde förkasta dem utan vidare. När de var redo att gå ner till de fallande blomstrens kammare hade de kommit överens om en plan och var fast beslutna att inte låta männen ändra någonting i den. Den som styrde i Panarkpalatset, om det nu var Mogerdain eller Svarta Aja, skulle förlora sina dyrgripar innan de visste ordet av.